Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, en podcast om Stockholms lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag som idag är poddens programledare och maskot heter Anna. Jag har med mig...
Mig, Mikael. Och Kalle är här.
Idag har vi lite olika saker på agendan. Vi ska prata om Snösätra. Mm. Kulturkrock Snösätra kallar det här för.
Ja. Jo, klart.
Vi ska prata om en ny dokumentär som har kommit. Om ätstörningsvården som kommer från ett lite så här skumt håll kan man säga.
Mm.
Ja, eller vi har mycket olika saker. Bland annat kommer vi prata också om en staty som har varit också i blåsväder lite i Stockholm.
Oj, oj.
Mm.
En staty? Jaha, det har jag helt missat.
Ja, jag hade också det faktiskt. Mm. Mm, det var lite. Vill
var,
du...
Nej, men det har du tagit. Det var den här Milles-grejen.
Jaha.
Ja, ja. Okay. Vi kan nämna det. Men,
ja, okej.
Okay. Mikael blev direkt uppgiven.
Vi måste skilja verk och person, ja, allt jag kan säga.
Okej. Spännande.
Men ska vi börja med den första kulturnyheten då, som också handlar om offentlig konst kan man säga, för det är ju graffiti. Kulturkvarteret i Snösätra i Rågsved, grannen med fåren och naturreservatet och så. Alltså, vill du förklara, Kalle, vad det är som hänt?
Förklara vad Snösätra är.
Ja, först ska vi förklara vad Snösätra är.
Men jag sa just det, det är ett kulturkvarter med graffiti i Rågsved.
Det är typ ett övergivet industriområde.
Mm.
Eller det är inte övergivet då.
Men gammalt industriområde.
Precis, det är nog inte jättemycket aktivitet där. Nej. Alltså det finns ju verksamheter tror jag, någon sån bilverkstäder och så. Men det har blivit mindre och mindre tror jag.
Mm. Och de har varit där i typ 10 plus år, kanske längre.
Med graffitin.
Ja, och det har varit liksom varit en del så fester och sånt där ute senast, och det har väl blivit mer och mer så här att de arrangerar liksom dagsfestivaler och sånt.
Nej, men precis, de har ju fått mer, alltså tillstånd att vara där, vilket de inte hade först.
Precis.
Och sen har det, alltså det är ju mycket kring en graffitiförening eller kulturförening som har bildats, eller det är ju de som har ställt nu. Innan tror jag det var lite mer olika. Jag tror att det bara var folk som hade lokaler där som bland annat lånade ut lokaler till väster. Och så. Ja, eller om de själva ordnade dem kanske också. Men jag pratade med en gubbe där jättelänge för typ 10 år sedan.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg vad han sa riktigt. Jo, men precis. De har ju ordnat den här, vad heter den?
Spring Beast är den.
Just det, Spring Beast är den ena festivalen. Det har varit en ungdomsfestival som görs av ungdomar i Rågsved. Typ. Alltså, så det känns ju väldigt liksom precis sånt som vad heter det? Alltså kommunpolitiker älskar ju sånt, tänker jag.
Precis. Men det har varit liksom många vändor fram och tillbaka med att de ska ha liksom få vara kvar där. Och det är liksom, har varit ett pågående arbete med att då ta fram en ny detaljplan för området. Och det har varit så här, massa sådana rundor med att folk som bor i området så ska få tycka till om vad det är som ska vara där och att, så här, ja, men det ska, att kulturplatsen ska kunna vara kvar. Men sen så gick den här kulturföreningen då gick ut nu i somras och sa att de hade fått någon form av meddelande från Stockholms stad om att de då inte får vara kvar längre. Och har dragit igång en kampanj för att liksom få stanna.
Men var det så här, ni får inte vara kvar, eller var det bara så här... Ja, hörni, era tillfälliga bygglov går ut, så att, alltså.
Ja, alltså det är det som jag är lite på det oklara med. De skriver då att idag har kulturkvarteret Snösätra fått besked från Stockholms stad att föreningen inte får bedriva kulturverksamhet på platsen inom ramen för den nuvarande upplåtelsen. Det är allt de har skrivit om, alltså. Och deras då krav är att de uppmanar Stockholms stad att ge Snösätra de långsiktiga förutsättningarna som krävs för att kultur, konst och gemenskap ska kunna fortsätta utvecklas. Så att det är lite märkligt då att så här, det har pågått ett detaljplanarbete just för att i nuläget så inkluderade, alltså så har det ju varit typ bara så här, ja men det ska typ vara soptipp där eller någonting. Alltså det ska inte...
Just det.
Ja. Mm. Men att man har försökt upp, liksom, göra om det där så att det ska få plats för de här kulturverksamheterna. Så det verkar ju väldigt konstigt då att det helt plötsligt kommer ett annat besked. Det är väl det som är det konstiga i det här.
Just det, ja. Man får, ja, alltså, och säger de att det de har fått veta är att de inte får
vara
kvar.
Ja, då är det ju förmodligen så.
Men det verkar ju lite, för man är så här, vad fick de för svar och så? Mm. Det vet vi inte riktigt.
Nej, det vet vi inte. Och det är lite så här semestertider för politikerna, så det har inte kommit någon respons från Stockholms stad heller. Och det har inte gjorts någon jättemycket annan typ rapportering om det som har grävt i det mer än.
Mm.
Så att vi får väl se om det kommer mer information.
De hade en stödfest på trädgården.
Ja, det hade de ju. Precis.
För de som inte orkar åka ut till kulturkvarteret så hade de det i trädgården. Men
exakt.
Ja. Men jag missade den. Jag tänkte att jag skulle gå dit för att liksom höra vad som händer. Men det
precis.
Blev inte så.
Och det var ju... Det kanske för oss vidare in till det här om trädgården.
Mm.
Som jag tänkte prata om lite också. För det är ju en liknande situation då med trädgården. Eller har varit typ. Där trädgården förlorade sitt bygglov nu till slut. I en dom i högsta domstolen. På grund av då klagomål från de här grannarna i Hamburg Sjöstad. De står liksom utan bygglov idag. Men de kommer ändå få kvar att hålla öppet. Tills att Stockholms stad fixas klart med en ny detaljplan. Som väntas vara klar 2027. Och det är ju på grund då av att Stockholms stads politik har liksom, ja, men i princip drivit liksom för att de ska få vara kvar och typ gjort ett avtal med dem även fast de inte har bygglov då. Och det i sig har lett till att Stockholms stads politiker har typ JO-anmälts för att det här liksom, ja, man menar att liksom det, nu när det finns en dom så borde inte Stockholms stad typ runda det, eller de borde liksom, ja, inte ta den här typen av parti för att hålla trädgården öppen på, alltså när det finns en dom typ.
Så någon är jättearg verkligen.
Ja. Men det är nu den här storyn tar en vändning. för att jag...
Man, ja, för det var inte alltså Sjöstadsborna.
Nej, det är inte de som har JO-anmält, utan det är i mitt i artikeln så läste jag att så här, det är en person som heter Hattam Sabag som är vd för cigarrklubben Seko Sverige. Som det står, har drivit flera juridiska processer mot staden som står bakom anmälan.
Jag förvinner att de heter Seko.
Seko, jag
menar. Seko, ja, inte som fackförbund.
Ja, jag trodde det var en cigarrklubb inom Seko.
Nej, det hade varit spexigt. Men okay, det är en fristående, det är en cigarrklubb som inte drivs inom Seko.
Seko.
Seko, ja.
Vad gör man i en cigarrklubb, undrar jag också bara.
Man röker väl cigarrer tillsammans.
Precis, typ, det är det. De har en någon källarlokal i Gamla stan där man kan bli medlem. Typ, och röka cigarr.
Jaha, låter väl trevligt.
Ja, men så jag tyckte det var lite konstigt. Såhär, varför har den här cigarrklubben JO-anmält Stockholms stad? Vad har de med saken att göra egentligen? Kan undra. det var som sagt ett kaninhål. För att jag började med att gå in på deras hemsida som är cigarrklubben.se där man kan läsa om deras verksamhet och hur de absolut inte säljer cigarrer eller alkohol i sin lokaler. För de har ingen tillstånd att göra det.
Nej.
Men säger så här, vi är absolut inte det. Ja. Då känns det lite som att de gör det.
Ja, men eller? De har ett väldigt invecklat system för hur medlemmar ändå kan. Det är inte det som är kanske så
det tycker jag nyhetsvärdigt är helt det rimligt att göra.
Ja. Sen så, ja, det är en hur den här hemsidan skriver ner liksom en feberdöm. Men det är också en annan.
Länka i avsnittet.
Ja, jag får länka den. Men det som är lite kul då och som kommer in på det här med de här rättsfallen, det är att den här klubben även för ett par år sedan har startat en nyhetsblogg och anställt ett gäng journalister som granskar cigarrbranschen. Och de granskar specifikt sina konkurrenter ganska mycket, verkar det som.
Alltså andra cigarrklubbar?
Ja.
Va?
Va?
Varför gör de det?
För att de menar då att det är så mycket fiffel i branschen. Och att de är den enda rena aktören.
Men hur tjänar man pengar på det? Alltså om det är en klubb, det är väl en förening som gör det här som på sin fritid? Eller liksom är det...
Jag vet inte.
Vadå branschen?
Ja, det är en bra fråga. Det finns, jag hittade även ett
annat...
Det lät
ju även som att även de kanske... Mm. Skulle ha problem om de blev granskade.
Ja, de menar att de följer lagen till punkt och pricka. Och att
anfall är bästa försvar.
Ja, men precis. En av bloggens mest frekventa skribenter, förutom då deras AI-texter, är också ansvarig utgivare för högersajten Bulletin.
Oj, vad roligt.
Ja.
Ja, men det känns ändå Bulletin att frekventera cigarrklubbar.
Ja. De har även, jag hittade i en annan cigarrbranschtidning som heter Cigar Inspector, som är lite mer internationell.
Ja.
Där skrev de om att då cigarrklubben hade skickat såna här cease and desist-brev. Alltså som är typ så här, ni bryter mot svensk lag, typ lag.
Upphovsrätt.
Ja, men det här handlade specifikt om att de hade skickat sådana här meddelanden med anklagelser till andra cigarrmärken som har haft verksamhet i Sverige.
Så cigarrklubben har sitt eget cigarrmärke, eller?
Nej, det har de inte heller. Men i den här artikeln så menade de att de här breven hade specifikt gått ut till märken som inte hade velat ha typ events på den här cigarrklubben och sånt, som hade tackat nej till inbjudningar kanske att vara med på den här i den här klubben eller något sånt. Så att det är väl liksom mer bara så grudge. Det känns som att det är mycket intern beef i cigarrvärlden här. Bara.
Mycket splittring i cigarrrörelsen helt enkelt. Fan vad det är sådär när folk som är så här nördar in sig på något, för då tycker de så här, jag är bäst på det här, jag är liksom expert.
Ja, men precis.
Och då håller de på att vara så småaktiga. Och liksom, alltså, ja, man ser framför sig en viss personlighetstyp som liksom alltså, det hade kunnat vara
en viss sorts medelålders man.
Ja, precis.
Men det hade kunnat vara liksom någon annan typ av förening, så frimärksklubben eller något också.
Ja. Det bara krävs en viss sorts man i en viss ålder.
Mm.
Man har, eller jag vet inte, jag har i alla fall träffat sådana, men jag ska inte säga var och vem, men jag har ändå träffat den här kategorin av män.
Precis. Men så typ alla deras granskningar av då politiker så handlar ju om så här personer från typ Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och
man... Som vill reglera cigarrbranschen.
Nej,
eller vadå?
Som också typ så här, men till exempel så har de en uthängningsartikel om den S-kopplade tankesmedjan Tidens vd. Efter att han hade kritiserat Jimmie Åkesson för att ha bjudit folk från MC-gäng på sitt bröllop.
Ja.
Och då har de lagt ut, då har de gjort någon form av scoop om att den här tankesmedjekillen minsann hade varit på en cigarrklubb där de hade brytit mot typ något så här utskänkningstillstånd.
Det pinsamma är väl att han har varit på en cigarrklubb, inte så här om det är...
Ja. Väldigt,
så han är också med i organiserad brottslighet alltså.
Ja, men det var det de insinuerade.
Just det.
Sen så hur mycket det stämmer.
Igen, jag tycker att sälja cigarrer lite under bordet.
Ja.
Det är ändå brottslighet som jag kan tycka är okej.
Okay. Ja, alltså precis. Det precis, det spelar
de väl känner sig kanske väldigt
sig, liksom,
spännande och farliga när de gör det.
Ja.
Exakt. Det är mest bara nivåerna av rättshaverism som där luktade.
Men det är ändå speciellt. Ja. Alltså, det betyder också att den här CR-klubben måste ha ganska förmögna medlemmar.
Ja.
Ofta de kan finansiera journalister. Alltså journalister tar ändå ett arvode.
Jo, det är ju
eller lön.
Förmodligen.
Eller faktura i alla fall. Är det anställning? Nej, det är inte anställning.
Det är så de skriver. Jag vet inte vad de har för... Det är ändå så här...
Okej, om det är anställning, då är de ju dumma i huvudet.
Ja.
Det är ju verkligen jättedumt att anställa journalister.
Ja, alltså jag vet inte om de har anställda journalister eller om det är mer på team. Liksom.
Granska deras arbetsvillkor och anmäl dem. Men nej. Alltså, för, när man hör så här, en cigarrklubb i en källare i Gamla stan, alltså får man se framför sig något som är lite mer som så här snokerhallen på Krukmagatan. Alltså att det är så
Ja, det var mycket.
Men det är inte, så det är mer en sån rikemans grej. Alltså ja, så här
det såg inte, det såg liksom inte så heller riktigt ut. Det är en liten...
Vi har väl inte en sån kultur i Sverige heller?
Jo, men säkert. Alltså jag tänker så rika personer, att de håller på.
Det framgick av deras hemsida, där, bland annat att de hade någon med i någon form av styrelse som var uniformerad polis. Så att de har nog en del poliser tydligen som
medlemmar. Ja, men det är så högersnubbe i övre medelklassen. Jag vet inte om poliser tecknar sig till övre medelklass, men...
Det är
klassfiendeklassen.
Precis.
Mm. Ja, det finns ju ingen riktig mer slutsats det här än att det var väldigt konstigt. Hela den här grejen tyckte jag. Speciellt med deras, den här nyhetssidan som de driver.
Ja.
Men vad om hela det här communityt verkar ju konstigt. Att de liksom bråkar med varandra.
Men det är väl kul för de journalisterna, tänker jag. Alltså. Men vad är anledningen till att han har JO-anmält Stockholms kommun i relation till trädgården?
Mm, nej, men det är ju det som inte... Han säger att det är en demokratifråga. Liksom. Han brinner väldigt mycket för demokratifrågor, tydligen. Men det står ju också då att han... Alltså det känns som en sån här person som... Det står i mitt i artikeln att han har drivit flera såna här processer mot Stockholms stad. Alltså så att det är väl bara den typen av person som... väldigt gärna vill
använda rättssystemet.
Men undrar om deras lokal har varit hotade eller något? Att de inte har fått liksom hyra?
Kanske, jag vet inte.
Mm. Alltså gillar han trädgården och har pengar och tid? Alltså,
nej, han ogillar dem, tror jag.
Ja, precis. Han,
han ogillar
dem. Han ogillar ju att politikerna liksom tar ställning för dem.
Mm.
För jag har tänkt på...
för det ogillar jag också, så jag stödjer ändå honom i det.
Mm. Men det var ju en grej, det blev ju en grej att Dennis Wedin skrev att det var tråkigt med bröd och salt butiker.
Ja.
Men sen har de, det säger säkert också Dennis Wedin, alltså som tog jättemycket ställning för thai-båten. Det var typ ett av de första avsnitten vi gjorde här i podden, att det var... De bara älskade thai-båten och ville att den skulle vara kvar och tyckte att det var katastrof att den skulle behöva liksom flytta.
Mm.
Ja, så nej, jag tycker att de ska anmäla det också om de ska vara konsekventa.
Ja.
Ja.
Nej, men...
Jag vet inte om vi, precis. Vi får väl se vad som händer med det där. Sen så, JO-anmälningar spelar ju noll roll. Det händer ingenting oavsett. Så att, ja. Men ja... Vi avslutar den här punkten med att vi hoppas att det löser sig för Snö Sätra, tror jag.
Ja, även om lite så att det finns skäl att inte vara helt okritisk mot Snö Sätra heller, har jag hört ryktas om.
Mm, alltså är de osköna mot folk som kommer dit? Jag har hört att man inte, alltså att de, att det inte är så mycket väggar där man bara kan måla fritt, liksom. Att de hellre tar in internationella personer som målar.
Ja, jag vet ingenting. Jag bara läste något i flödet om att det finns uddaheter.
Det gör det ju verkligen. Alltså det är...
Alltså att det finns... även om jag tycker det är en bra grej, liksom, så kanske de inte är helt perfekta. Det var mest det jag ville säga.
Ja. Ska vi gå vidare till det här... dokumentär inom citattecken om ätstörningsvården.
Ja.
Mm, det är lite på temat, va, att högern tar i med hårdhandskarna och granskar grejer. Eller hur?
Det kanske det var liksom... Ja, men det som har hänt då är att en tankesmedja som heter Synaps, som är kopplad till Moderaterna, kan man väl säga. De får pengar från Svenskt Näringsliv och vad är det de heter? Näringslivet.
Stiftelsen
Fritt Näringsliv. Och har medarbetare som tidigare jobbat inom Moderaterna i Region Stockholm under bland annat Rensven och Nys.
Vem då? Du får säga vem som har
gjort det. Han heter Niklas Drugge, tror jag. Han som jag jobbar där nu. Nej, Gustav Drugge heter han. Ett kanslichef där. Och men de har gjort en vad de kallar för en dokumentärfilm som har sänts i Viaplay och på TV3. Och som handlar om ätstörningsvården i Stockholm. Och det har ju, för den som kommer ihåg, varit en del vändor kring det de senaste åren. Det var liksom stora granskningar kring det som kallades för Mandoklinikerna, som var en privat vårdgivare som fick sitt avtal uppsagt med Stockholm, med Region Stockholm, efter en hel del avslöjanden om både båda deras liksom behandlingsmetoder, att de inte var evidensbaserade och så vidare, men även att de hade gjort sådana här felfaktureringar till regionen på närmare 70 miljoner kronor, eller ja, systematiska felfaktureringar, sånt som vi har pratat om med Kry också, att man liksom till exempel faktura varje gång en patient vägde sin måltid och kallade det för en vårdinsats liksom, till exempel.
Men jag tror att grejen var, varför det inte var evidensbaserat, att det liksom var att de bara behandlade det som en fråga om liksom nutrition, eller liksom själva du behöver äta mer. Ja. Och att det liksom inte var en psykisk sjukt, för det är, säger man väl ändå att det är. Eller jag liksom inte.
Precis. Och de följde inte Socialstyrelsens riktlinjer för hur man ska bedriva. Typ,
ja, det kanske räcker att säga det än att jag ska.
Ja, men precis.
Det kanske räcker att säga det då.
Ja. Det har då den här högertankesmedjan gjort en dokumentärfilm om, där filmens huvudsakliga tes, och nu citerar jag en kanske inte en favoritsosse i Region Stockholm, Aida Hatzialic, jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn riktigt, men
känd för ringa rattfylleri.
Ja, kanske det. Också känd för
typ, älskar flygplatser, jag kommer ihåg att hon gjorde
hon förr i tiden.
Förmodligen nu också. Älskar så här tillväxt i och sånt. Ja.
Hur som. Hon har skrivit lite kommentar om det här på sin Facebook. Hon skriver, filmens huvudsakliga tes är att styret i Region Stockholm av ideologiska skäl har avvecklat viktig privat vård utan hänsyn till patientnyttan. Så att hela den här dokumentärfilmen verkar liksom handla om att rentvätta det här vårdföretaget Mando, och att liksom smutskasta då regionstyret för liksom vad de har gjort med det här. Och det är lite sjukt att att det typ knappt framgår i dokumentären att det här är liksom en politisk organisation som står bakom, och inte liksom någon form av opartisk aktör. Har ni några andra funderingar kring det här?
Ja, eller nej, jag har inga funderingar. Men det är ju samtidigt ett problem, tycker jag, att det som regionstyret i Stockholm har gjort de senaste 4 åren med vården endast granskas utifrån att de är dåliga för privatvård, när, som jag har tagit upp många gånger, några av de sakerna de har gjort är ju att privatisera vård på ett helt försvars, alltså ett sätt som inte går att försvara. Så det blir så konstigt att, eller jag är liksom inte bekväm med att sitta och försvara Region Stockholm heller, för att det projekt de har haft har av olika skäl, liksom, det har funnits bra grejer, bra idéer att ta tillbaka kontrollen över vården och så, men man har samtidigt så gett livsviktig vård till uppenbara lurendrejare. Liksom.
Som är psykiatrin.
Psykiatrin i flera delar av regionen.
Ja, men visst.
Så det är liksom, det här är såklart hårresande och så, men det finns ju andra skäl som är bättre att vara kritisk mot Region Stockholm.
Absolut. Det håller jag med om.
Mm. Sen där med ätstörningsvården, alltså de tog bort det företaget, men hade de kvar samma antal vårdplatser och sånt? Bara att de gjorde det i egen regi gjorde de väl?
Ja, det skulle de väl ha gjort. Sen så, alltså, om man läser den där tråden på Facebook, så är ju det är jättemycket folk som är missnöjda med Stockholms stad, alltså, eller Region Stockholms vård också kring det där. Jag vet inte, alltså, det är säkert, det är liksom, så att det finns säkert liksom problem kvar som med att folk inte får den vård de behöver, även om det inte är ett privat företag liksom som bedriver.
Men ja, LOL med den dokumentären på Viaplay.
Ja,
för att det kanske finns, som du sa, Mikael, annat att granska som är bättre.
Mm. Men ja, då skulle man ju behöva granska privata företag.
Ja, 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 ja.
Det vill inte de här moderaterna göra.
Nej, nej, precis.
Ja. Mm. På tal om det här med privata välfärdsbolag så var det också en debatt i DN om som Emilia Björgren hade skrivit, som är ju socialdemokrat och hon som är liksom kandidat för att bli finansborgarråd, som ska ta över efter Karin Vangård. Och hon, den här debatten, den var lite intressant ändå, för de hade liksom, ja, men gjort en del, tagit ett samlat grepp kring de här rättsprocesserna som har varit mellan privata välfärdsbolag och Stockholms stad under de senaste åren. Jag tror att vi har nämnt det lite några gånger. Men det handlar ju om, Stockholms stad har ju till exempel satt stopp för sån här överkompensation av friskolor med skolpeng. Att friskolan inte längre ska få skolpeng för sånt som de faktiskt inte har kostnader för. Liksom.
Hur, alltså vad...
Det handlade om
typ... pengar fast de inte gör saker?
Ja.
Eller vad?
Ja.
Mm, okay.
Typ det handlade om till exempel hyra för idrottshallar som de även hyr utanför skoltid och sådana saker. Alltså,
ja, just det.
Ja, lite sådana här tekniska grejer, men som handlar om att så här, inte ge friskolor onödigt mycket pengar som de inte faktiskt har rätt till. Men som, och det, de där typerna av grejer, och det finns flera exempel på när liksom kommunen har försökt liksom skärpa kraven på privata välfärdsbolag, som har lett till att de här välfärdsbolagen sedan inlett så här utdragna rättsprocesser mot Stockholms stad. Och hon menar ju då i den här artikeln att det liksom är ett, något som de, man kan se att de liksom har satt i system att göra.
Ja.
För att ja, men det helt enkelt blir väldigt dyrt, det blir utdraget, och också kanske att det på något sätt kan skrämma mindre kommuner utan, som inte har pengar, att kanske förlora sådana här rättsprocesser, att faktiskt göra liknande saker som man har gjort i Stockholm.
Ja.
Men det led, ja, en av de här till exempel rättsprocesserna kring det här med skolpengen pågick liksom, var 7 överklaganden på 3 år, och liksom den kostnaden som de hade lagt i den här rättsprocessen var liksom 500 miljoner kronor eller någonting. Ja, men hon drar liknelsen till typ hur så här, cigarettindustrin, nu kommer vi in på tobak igen. Hur de liksom har arbetat mot regleringar tidigare, alltså historiskt också, liksom, med att man använder sån här typ av använder domstolar som vapen mot lagstiftare liksom, för att försöka sinka dem eller liksom få dem att, ja, och så vidare. De hade då kartlagt det här och kommit fram till att det är typ 20 stycken olika rättsprocesser och eller ersättningskrav som har kommit in bara i Stockholm de senaste 3 åren.
Mm.
Mm. Och hon hade också 2 politiska förslag här som hon ville se på lite mer, alltså det är väl mer regeringsnivå. Att dels ville hon ha en avmarknadiseringskommission efter norsk modell. Norge har haft en avkommersialiseringsutredning som visade hur vinstdrivande bolag kunde fasas ut ur norsk välfärd. Det vill hon ha i Sverige. Och hon vill också strama upp reglerna för svängdörrar mellan politiken och välfärdsföretag. Hon vill också ha en juridisk stödfond för kommuner som stäms av stora välfärdsbolag.
Mm.
Mm. Sen hade Almega svarat, men det var ett tråkigt svar där de försvarade sin rätt att bedriva välfärd med vinst. Ja.
Mm. Roligt med en sån liksom fond, ifall man det är lite som antidepressionsfonden. För er som inte vet så är det om man får böter vid en till exempel demo eller något.
Mm.
Alltså om man blir, om polisen kommer och sånt.
Mm, då kan man få en böter betalt.
Och det är en fond som alltid alla har.
Precis.
Men nu, det är lite mörkt att kommunerna behöver ha liksom en Alltså en ganska bra idé, men det var lite, det är lite sjukt också. Alltså om de skulle ha. Alltså.
Men alltså, ja, det är väl bara så förbjud skiten.
Ja.
Alltså
det, jo, jo.
Det är att försöka ha något, så det är bara förbjud skiten. Bara säga så här, nej men nu är det klart. Nu är det färdiglekt. Ni har fått en triljons, triljoners, triljoner pengar, skattepengar under 30 år.
Mm. Jo, men precis. Det är nog där vi är, så att säga.
Och sen så tycker jag att det var bra med att göra en utredning, alltså, för det är såklart att det måste ju göras på ett smart sätt så att det inte ställer till med massa problem, alltså, alltså exakt hur, för att till exempel idag finns det ju jätteför mycket skolor, till exempel.
Mm.
Det finns alldeles för mycket skolor som är jättesmå, men liksom, men de stora skolorna finns, eller de har inte kapacitet, så man måste hitta att, alltså det vore ju bättre om det fanns färre skolor. Det vore mer effektivt också. Men liksom i första hand så måste man kanske driva de små friskolorna bara i kommunal regi innan man sakta centraliserar liksom.
Mm, fast alltså man fyller ju inte skolorna. I Stockholm tror jag att det är få ställen där det, så här, det finns ingen kommunal skola. Utan jag tror man skulle kunna...
Ja, men jag menar att det är inte säkert att den kommunala skolan har kapacitet till alla friskoleelever.
Nej, det har de inte. Men ja, det var ju i Hägersten för något halvår sedan typ, så var det att Stockholms stads, jag tror det var i Hägersten, de sa nej till etablerandet av en ny privat förskola för att säga, ja men vi har jättemånga och vi kommer behöva stänga våra egna typ snart, så att vi behöver inte en till. Och då blev de sura, de kanske stämde dem också då.
Ja.
Eller något.
Nej, precis, vi pratade om det och det är ju... Det är ju liksom det första, att det måste finnas ett kommunalt veto. Det är ju liksom det första steget att det inte får byggas ut. Men nu har ju sossarna lovat att man ska ta bort aktiebolag. Men jag tycker det är för
mjäkigt.
Ja, och nu har jag inte läst det. Men Tankesmedjan Balans har ju liksom gjort en rapport där de visar varför. Alltså det skulle fortfarande leda till massa problem. Sen är det liksom den jobbiga frågan att ta tag i det fria skolvalet som ingen vill röra, för att det vill ju alla ha. Eller alla utom jag då.
Du vill att det ska vara som på 50-talet?
Nej, jag kan utveckla det någon gång. Men i någon mån så skulle jag vilja ha ett utjämningssystem och ett bussningssystem. Där man antingen i små kommuner så kan man bara ha en skola. Det är ganska många små kommuner som har gjort så. Så att bara alla elever måste gå i samma skola. Och då får du ju liksom blandade grupper. Men det nästa steg är ju liksom att du måste göra så att innerstadsskolorna och förortsskolorna byter elevgrupper.
Alltså men det är ju en väldigt liten kommun då, tänker jag, om det bara finns en skola. Alltså i hela kommunen.
Men i Arvika, som ändå en kommun med 25 000 invånare, så finns det bara ett högstadion. Och en friskola. Men det finns bara ett högstadion.
Oj.
Ja, men de har typ 900 elever.
Just det, ja.
Så det är ändå, och det är ju ändå, Arvika är ändå inte en jätteliten kommun.
Jag tänker att det är bra att skolorna är nära där folk bor.
Ja, när barnen är små är det kanske bra. Ja. Men sen så är det
sen inte vill bra. Man inte vara nära sina föräldrar ändå.
Nej. Jag tänker ändå från mellanstadiet så kan man sätta folk på bussar och bussa runt dem. Så att varje klass måste vara en så perfekt demografisk bild av kommunen. Det är mitt förslag.
Det var någonting vi hade skrivit om tvångsblandningen här. På talande.
Ja, det är väl mitt förslag. Tvångsblandning. Ja. Då kan sammanfatta.
Jag tycker att den här, jag är trött på den.
Jag är också trött på debatten.
Vad är mitt på nu då?
Nej, det var... Vad var det? Det var typ varför det var en artikel i Arbetet som var därför låter Moderaterna som rasister från sydstaterna.
Ja,
det var så Dennis Vedin som hade hållit på med något på Twitter. Jo, men just det handlade om det här, ja, att SDs tankesmedja Oikos har tagit fram en så kallad oberoende kampanj mot tvångsblandningen.
Ja.
Där de har lanserat någon form av sajt. Där man kan typ...
se hur många se. Invandrare.
Nej, det är den bara alla nya byggprojektens område.
Nej, det här är... den här stoppa tvångsblandningen heter det. Någonting sånt där. Och så är det så här... Det är en kampanjsida som hävdar att Socialdemokraterna vill tvångsblanda Sveriges välfungerande bostadsområden.
Bra. Mitt.
Precis.
Det känner man så.
Det tycker inte de.
Finns en liten sosse inom mig om de vill det.
Du måste ringa den här stödlinjen för sossar som de har gjort reklam för.
Ja.
Men ja, okej. Okay. Man kan söka på sin kommun. Alltså det är det att så här lite.
Men är det när de bygger hyreshus bara vid villor? För de menar att villområden är bostadsområden, vilket jag tycker är, eller det är ju det, men att det känns inte så när man är där som att man bor där. För det är bara så här.
Ja, precis. Ja, men den här SD-sajten då hade Dennis Wedin skrivit massa positiva saker om.
De vill ha fler studsmattor per capita än invandrare per capita. Det är deras mål. Det är så de mäter.
Exakt. Ja.
Jag vet att invandrare också har studsmatta.
Ja.
Men ni fattar.
Vill det är inte säkert att AIKs vet det.
Nej.
Nej.
Vill ni fortsätta prata om så här kulturkrigsgrejer så kan vi prata om den här Milles örnen. Men,
ja. Jag vet inte, jag orkar med den. Inte.
Nej, men vad ska man säga? Det var helt sjukt den dagen. Var ni i Stockholm då?
Nej, men jag såg nog lite militär.
Jag jobbade då och sen satt vi och åt fika typ. Så jag jobbade inte just då.
Mm.
Nej, jo, vi jobbade. Vi hade ett möte. Och sen så bara hör man världens dån. Och det är inte så. Ibland så hör man så stridsflygplan i typ. Men då hör man dem ju typ i 10 sekunder. Men det här bara pågick och pågick och pågick. Kanske 1 minut, 2 minuter. Och då är det när de flög 1 miljon stridsflygplan över Stockholm.
Mm.
Och det kändes som ganska bortkastade koldioxidutsläpp. Eller,
ja. Det kan man verkligen tycka.
Även om man liksom inte är antimilitarist så kanske de ska spendera sina koldioxidkvoter på att skydda oss från Ryssland eller något vettigt.
Precis. Det som var debaklet, säger man så på svenska.
Nu har du sagt det.
Man kan säga det, men jag vet inte vad det betyder. Nej. Det är typ någon tjafsar om något.
Ja, men precis. Då var ju att Carl-Oskar Brolin som han hade liksom någon form av tal och framför Carl Milles örnstaty på, är den på typ Östermalm?
Karlaplan.
Karlaplan, ja. Det är väl Östermalm. Precis. Och den här örnstatyn är ju någon form av så här monument för
flygvapnet.
Och sen så har det uppstod en, ja, det skrevs lite grejer om liksom varför debatten kring det här monumentet. Det är ju då en liksom föreställare, en örn som ser
det liksom. Det är typ så futuristisk stil.
Ja.
Alltså när man går förbi den så det är en liten nassig vibe bara på örnen.
Det är en liten nassig liksom vibe.
Det är en liten nassig vibe på den, det kan man säga.
Och alla som går förbi den tänker på det.
Om man kollar på typ Mussolinis örnar och sen kollar på den så ser man bara, det är lite likt.
Ja. Och sen Carl Milles var nazist och så vidare och så vidare. Men det är ju också ett monument för flygvapnet. Så jag tycker också så vart annars kan stå och se dum ut med sin enormt ägghuvud.
Jo, precis. Men det är väl liksom, det är väl det där när det blir en sån, alltså han gör det till en fascistisk inramning när han tar en bild när så här massa stridsflygplan flyger över honom. Han står bak liksom framför en sån örnstaty. Det ser fascistiskt ut.
Ja.
Det känner jag.
Och du har en massa, alltså såna här lite paraduniform flygårdspersoner också som var där. Ja.
Men det kanske bara finns att liksom.
Men vad han skulle göra, han skulle hålla ett tal. Alltså han,
ja, men precis.
Det var ju flygvapnets 100 år.
Ja.
Ja, okej. Okay, men typ, men kom vi till vad som hade hänt? Alltså det är en kulturjournalist var väl där, bara gick förbi. Och typ, varför rapporterar de om det?
Men för att Moderaterna, råkade gå förbi, nej, Moderaterna har väl lagt ut det på sina sociala medier och liksom, du vet, de gör en stor grej av det. Och så har journalister kommenterat på att det här ser lite farsigt ut. Och så har de blivit jättesura över det. Och skrivit massa elaka saker om journalisterna på Twitter. Typ.
Ja, alltså det som är mest provocerande tänker jag är att Carl-Oskar Brolin bara inte kan äga det. Alltså,
nej.
Att han bara säger så, ja, jag gillar den här estetiken. deal with it. Alltså det hade ju varit, då hade man ju varit så, okej. Men det är så, nej, titta här, Tyskland har fortfarande en ön i sin vapensköld. Man bara, ja, men du gjorde ju det här av en anledning.
Ja,
bara så precis. Äg det, bara stå för det. Det är helt okej att gilla den estetiken. Jag tycker inte det är fel, liksom. Alltså det är lite nassigt, liksom, men det är en cool estetik, jag håller med.
Jag vet inte om jag håller med. Men,
nej, men jag... Men typ,
Jag tycker inte så att man ska, det är bara en staty eller så här, vem bryr sig, men att det, jag tycker mer det är att han är en så märklig person bara,
ja,
så att någon säger något lite så här och lite på skämt, för det var någon annan kulturjournalist som hade skrivit en jättelång text om det och bara fattar inte att det bara var lite med glimten i ögat som man säger där. Det tycker jag var roligt, vem var det som skrev den?
Oh, jag vet inte.
Du skickade den till mig, för hon skrev att så här, de här högerpersonerna förstår sig inte på alltså textgenrer
typ. Nej.
Ja.
För att de tror att all journalistik ska vara så objektiv och fakta. Alltså ja, att det är lite så. Att man inte får skriva något lite så här.
Nej, men verkligen.
Nej, precis. Men sen är det ju också att han är liksom kroniskt online och fullständigt alltså det är också så här, för det första är den en minister för en låtsasmyndighet och för det andra så är den minst lämpliga ministern för den låtsasmyndigheten.
Inte han, alltså psykologiskt försvar.
Jo, exakt.
De vill ju att biblioteken ska jobba mycket med det. Och det är att man bara säger att så här, granska grejer innan du hör. Alltså så här,
men han är ju motsatsen till det. Det är det som
det är det som är konstigt.
Det är liksom...
De har en ny, han skulle ju presentera en ny strategi för psykologiskt försvar också.
Ja, häromdagen.
Precis, jag har inte satt mig in riktigt i vad det skulle innebära.
Men om någon säger att den är dålig kommer han bli jätteledsen och jättearg och bara, nej det är den faktiskt inte. Och nu känner jag mig hotad och nu kommer jag, han är liksom helt han kommer helt tokig. Om någon bara, nej men du Karl-Oskar, vi kanske också skulle det här och då kommer vi inte.
Jag Karl-Oskar, du kanske ihop. Inte ska attackera alla journalister och undergräva förtroende för svensk media. Och vara som med i en konstig kinesisk sektspodd hela tiden.
Det kanske är en del av det psykologiska försvaret.
Det kanske hade varit liksom... Ja, jag vet inte.
Sjukt. Ja, har vi något mer på agendan? Jag ville ju prata om så här sommarresor. Att det är sommar. Har du varit på någon bra sommarresa, Mikael?
Nej, alltså jag har varit i Oslo.
Ja, ah, okay.
Och det var ju trevligt och jättedyrt. Jag åt en fish and chips för 300 kronor. Och det var inte ens dyrt. Nej, i Oslo-mått. Jag köpte en öl för 120 kronor. Det var tydligen dyrt för Oslo-mått.
Ja, det är maxat.
Och jag hade en lång diskussion om ölpriser med min pappa igår. Men det är för att det var tvåårskalas.
Just det.
Ja, det är det vi pratar om. Nej, men typ i Stockholm är det ju som att alltså ändå när, om det kostar typ en hundring, man blir inte förvånad längre över det, att det är helt sjukt. Men det är ju sjukt. Mm. Eller liksom att man behöver inte gå på ställen där det kostar.
Men Stockholm har ju också billigaste ölpriser i hela Sverige. Det finns ju ingenstans där du kan hitta öl för 39 spänn utanför Stockholm.
Kanske i Malmö och Göteborg också.
Nej, typ inte.
Men du måste ju anstränga dig lite för att hitta det i Stockholm. Men,
ja, eller alltså, du måste gå till någon ställe där det luktar piss. Liksom. Yeah. Men det är inte så, alltså, det får man leva med.
Yeah. Jag och Anna var ju på tågsemester.
Ja.
Och jag funderade, det var någonting, vad hade vi, det var ju liksom väldigt varmt, det var ju så här värmeböljan när vi var ute i Bologna och Wien. Mina takeaways tror jag bara från den här resan var att det är bra med träd. Att Wien hade så här mikroparker, precis som alla andra städer har. Du vet, med så här biologisk mångfald i stadsrummet och att man tar bort så här parkeringsplatser.
Alltså jag tror jag tänkte att så här,
det är de...
och folk i stadsdelsnämnden där jag bor, de har ju varit här och sett det här. Och sen har de bara, vi gör likadant på parkeringen hemma. Alltså men det är väl bra.
Det är bra. och bygg mer arkadgångar.
Ja.
Det var mina så här, stadsplanerings-takeaways.
Ja, precis. För jag tänker att när vi ska bygga mer för att hantera ett varmare klimat. Så liksom en sak är att vi måste bygga AC för att typ så i USA när det är värmebölj så dör ingen. I Europa när det är värmebölj så dör 20 000.
Alltså, ja, det är kanske en sanning med modifikation.
Man måste bygga sådana stenhus med tjocka fönsterluckor och sånt.
Ja, men det är liksom en jättestor skillnad mellan hur många som dör i värmeböljor i USA och hur många som dör i värmeböljor i Europa. Och det är för att vi, alltså det är huvudsakligen för att vi inte har AC i Europa.
I USA sitter de med sina bilar.
Ja, alltså precis.
Men man måste ju samtidigt bygga en stadsmiljö som är mer hållbar. Alltså man kan inte bara bygga AC. För AC har liksom bieffekter att det värmer upp staden och så vidare.
Ja. Jag har lågt förtroende för USAs myndigheter och deras förmåga att ha koll på sin egen befolkning. Men absolut, det kanske ligger något i det.
Jag tyckte det roligaste som hände på min och Kalles tågluff var att vi träffade liksom ett par i kanske 55-60-årsåldern typ.
Uh-huh.
50-årsåldern, som åkte med sitt tonårsbarn. Och tonåringen var liksom helt cool. Alltså det här var när vi skulle åka över Alperna. Men det var som ett svenskt par som var så, är ni också svenskar så började prata med oss. Men de var liksom jätteövertrötta för att de hade åkt. Så det var så roligt med så här, alltså vuxna människor som sitter och helt så här, är vi framme snart? Jag orkar inte, jag åkte så himla länge. Och sen så var också kvinnan i paret så här,
höjdrädd
i Alperna. Så varje gång hon åkte en sån här kurva och såg liksom ett stup så var hon så här, nej men fy, usch, typ så. Så det var liksom så vi njöt av Alperna.
Men det är bättre än några flygplan, du är ändå lägre.
Om du ramlar från ett
stup i Alperna kommer du dö, men om du ramlar ett flygplan så kommer du vara medveten om du kommer vara mycket längre. Så får du säga det till henne.
Precis. Ja, när jag tänker efter kanske det var därför. För de verkade inte vara så njuta av resan tågresenärer. För de ville bara komma fram så fort som möjligt. De var bara less för att de inte åkt tåg så länge.
Alltså de hade ju kört som maratonåkning från typ Köping eller någonting. Och
som hade sån klockren dialekt också.
Och inte stannat liksom förrän de skulle till, alltså kört hela vägen då ner till Gardasjön där de skulle liksom. Så det blev typ 2 dygn på tåg.
Ja.
Mm. Men det var roligt. De satt och skruvade på sig verkligen så i stolarna.
Man blir nog lite trött på tåg då. Men ja.
Jag hörde ett kommunpolitiskt förslag som jag överhörde från några som pratade om sommar och så och fästingar. För de tyckte att man skulle ha mera vargar som skulle äta alla jävla rådjur som sprider alla jävla fästingar. Men jag vet inte om det skulle funka så bra. Men då skulle man behöva ha typ en varg på alla öar i Stockholms skärgård. Som är lite som att man har en katt på typ så här kaféer i Amsterdam. Har ju alltid varsin katt som ska äta upp råttor. Då måste de ha varsin varg.
Jag vet inte, jag
tror inte vargar funkar så att de stannar på den ön.
Nej. Men då simmar de iväg. Ja.
Jag tänker kanske bara att vi behöver skjuta mer.
Med rådjur?
Ja, och göra rådjursköttbullar och sånt.
Mm.
Kommunala rådjur.
Då kan den här ministern som bara vill äta kött. Vi kan leverera alla rådjur till honom.
Och de kan göra som med de här äpplena.
Ja.
Eller de första som gjorde det här var ju fältbiologerna som samlade in massa pantburkar och dumpade dem hos... Nej, de postade dem typ.
Ja, just det.
Alltså det var barn som postade typ upphittade konserver... Eller vad heter det?
Ja.
Aluminiumburkar.
Ja.
Och postade det till någon myndighet typ.
Och det var så vi fick pantsystemet.
Men också så var det ju någonting. SVT skilla äpplen utanför Leif GVs tomt eller något.
Ja, just det.
Nej, det var ju
efter...
Det var efter att
alla kom
en annan hade lagt äpplen utanför en annan person.
Precis. Ja. Men då... Okej. Så alla rådjur ska ligga på den här köttministerns
tomt. Det tycker jag.
Ja, det var så jäkla roligt att läsa den texten.
Ja.
Att det går att vara så... Alltså, jag gillar ju ändå kött och är typ ideologiskt för kött. Men
inte på den nivån. Kanske.
Nej, men det ändå att ha din personlighet är så. Jag måste äta 500 gram kött om dagen, annars dör jag. Och, sen, och han, precis som jag, kommer också dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Kan man ju,
Så ett vanligt smörpaket är 500 gram typ. Eller hur? Så det är som att äta den mängden kött varje dag.
Ja, och det är ju typ större fettkött, smörpaketet. Alltså jag vet inte om det var det han sa, men han åt helt kopiösa mängder. Men det är också så här att vara så, borde man inte kunna, om jag var jordbruksminister, lantbruksminister, och sen kommer de och säger så, du ska äta max 50 gram rött kött i veckan, som är typ rekommendationen.
Mm.
Då är man så, det är rekommendationen, det är vad du borde göra, men jag älskar kött så mycket att jag är beredd på att få hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Varför bara inte vara... Det är en helt rimlig bedömning att göra. Det är som alla som röker. Alla som röker vet ju att du får cancer. Men det är jättehärligt med nikotinrus.
Mm. Man behöver inte vara så här... Nej, nu ska vi göra om alla rekommendationer så det passar min livsstil.
Nej, det är ett jättekonstigt sätt att se på.
Det är ett väldigt konstigt sätt att se på sina val man gör. Tack för att ni har lyssnat på den här podcasten. Man kan stötta Radio Tala på Patreon om man vill. Man kan gå med i Allt åt alla Stockholm om man vill det också.
Om man gillar igelkottar kan man bygga ett igelkotthus.
Anna.
Det är en grej man kan göra.
Man kan göra mycket
saker. Jag ville säga det på slutet. Ja. Jag har inte gjort det själv, men jag tror på den strategin. Uh-huh. Bygga så här igelkottshus så att de kan bo där i.
Okay.
Men det var jätteavancerat. Jag läste på Naturskyddsföreningen hur man skulle göra det.
Du får föreslå det här för slöjdläraren i skolan. Ja. Att alla dina elever ska bygga. Ja. Eller ni har kanske inte slöjd för det är inte gymnasium.
Ja. Vi har, alltså om man går en sån linje så har man det.
Ja. Ja.
Precis. Jag tror inte det finns en arbetsgrupp i Altodala Stockholm just nu som bygger igelkottshus. Men Anna kanske kommer göra ändring på det.
Grejen är att så i Hökarängen är det mycket igelkottar och där har de ett sånt hus. Fast det ser inte det ut som det ska enligt en naturskyddsförening.
Oj då.
Till någon.
En uppmaning här i slutet är ju faktiskt att det kommer en stor klimatdemonstration den 23 augusti. Där jag tror att vi i allt och tala också tänkte gå med. Och ja, det kan man ju, det tycker jag man borde dyka upp på.
Anarkistiska bokmässan också typ samtidigt.
Just det. Typ samma helg. Man kan gå på båda för att anarkistiska bokmässan är båda dagarna. Så den helgen 22-23. Så klimatdemonstration den 23 och anarkistiska bokmässan också på den 22 och den 23. Kom på det. Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Hej då. Thank you.